Hej allihopa.
Hej.
Kul att se er. Välkomna till OA, anonyma överrättare. Jag heter Linda och jag är mötesledare här idag.
Hej Linda.
Hej.
Detta är ett öppet möte. Glöm inte att stänga av din mobiltelefon, tack. Jag ska börja med att säga så här, välkommen till Göteborg också. Och vi behöver folk som gör service, så prata med Anita eller Sunna. Det är det som är intresserade av kan det. Sen hattarna kommer också gå runt på alla möten. Men vi har ju föreslagit en summa på 100 kronor för hela helgen för att få ekonomin att gå runt. Så att man behöver alltså inte lägga varje gång. Så. Sådär. Så vill jag bara passa på att informera om att vi här i Göteborg då, att vi har två olika grupper OA-möten. Då har vi dels en grupp här på Pärlan som är på tisdagar och torsdagar. Och även en grupp i Sankt Johannes kyrkan. Så att då har vi tre möten under veckan. Och det är en växande grupp. Så. Ja. Vi börjar med ett tyst ögonblick och tänker på varför vi är här idag. OA, anonyma överrättare, är en gemenskap av individer som genom att dela sina erfarenheter, styrka och hopp med varandra, tillfrisknar från tvångsmässigt överrättande. Vi välkomnar alla som vill sluta äta tvångsmässigt. Det finns inga avgifter för medlemmar. Vi är självförsörjande genom egna bidrag, utan att varken söka eller ta emot bidrag utifrån. OA är inte anslutet till någon privat eller offentlig organisation, politisk rörelse, ideologi eller religiös lära. Vi tar inte ställning i yttre angelägenheter. Vårt främsta syfte är att avstå från tvångsmässigt överrättande och att föra fram detta budskap om tillfrisknande till de som fortfarande lider. De vill säga att det här är ett öppet möte också. Finns det några andra tvångsmässiga över- eller underrättare här idag?
Ja!
Är det någon som är här för första gången? Då är alla lika välkomna. Då har vi alltså två talare. Ska tala. Då är Anita och Elin ska tala. Så välkomna Anita. Vi börjar.
Hej, jag heter Anita. Och jag är tvångsöverrättare.
Hej,
jag
är Anita.
Jag har varit med i OA i 4 år. Och tog medalj för 4 års abstinens för 3 veckor sedan. 4 veckor sedan. Alltså rätt nyligen hade jag stor årsdag. Och jag kom in i program i Norge. Jag har bott 2 år i San Francisco, jag var i programmet där och flyttat till Sverige i Göteborg nå i maj. Så jag är rätt ny i Göteborg, men begynner att finna min plats både i programmet och livet ellers. Jag tänker berätta, alltså den standard måten att berätta på hur det var, vad som hände och hur livet är nu. Jag kom in i programmet rätt ung. Jag var 22. Jeg nådde min bot når jeg var 21. Og det som heter at jeg har... Altså, jeg kan ikke helt komme ihåg når første gangen jeg og sukker og mat var et problem, men det har på en måte alltid vært der. Et minne har jeg, og jeg var omtrent så høy, kanskje. Altså, 2, 3, 4 år, kanskje. Jeg hadde klatret opp på en stol og inn i skapet og stjålet med godis. Og så tok mamma meg med hånden full av godis. Og jeg husker den... Ikke bare var det jättemycket skam och ha gått och stjålet från skapet. Men till och med blev jag jättearg för hon tog det fra mig. hade stjålet så kunde jag äta det också. Jag husker den där sinnet liksom, men det är så orättvist att jag inte får behålla det. Och det har jag alltid skjult väldigt mycket. Jag husker det jag har tre små syskon, hvor jag ett är starkt funktionshemmet, så jag har alltid på något sätt måste klara mig själv och jag har hjälpt mamma med att gå i butiken och handla så ja, mjölk och så där. När jag var liten och då var det alltid så fick jag en 200-ring eller något sånt för att gå och handla och så var det liksom okej, okay, så ska jag köpa det jag skulle med pengarna och så sörja för att gå och hämta en godis men jag ska köpa efteråt för att kunna synas på kvitton alltså jag köper en chokladbit eller något nåt. Och liksom från 7, 8, 9 år gammal så liksom var det att finna såna små planer och hur jag skulle göra, hur jag skulle köpa och hur jag skulle få i mig allt det jag hade lyst på. Och så var problemet att det var typ 1,5 minuter att gå från butiken och hem. Och när jag ändå hade klart att tappa bort kvitton så att inte mamma skulle se att det var fel pengar tillbaka och hela detta systemet som jag hade. Så var det liksom trycka i mig chokladen dit efter 1,5 minuter. Så alla mina liksom stora planer ändte upp med sån här gulp av något socker som jag inte rakt att smaka på en gång. Men jag måste ha det och det har liksom varit med mig hela tiden. Jag var inte så där jättestor som barn fast jag var nog lite sån baby. Litt lubben som man säger på norsk. Och jag har alltid fram till programmet så har jag alltid varit i rätt dålig form. Någon period vi har tränat jättemycket men hela livet som barn så liksom jättedålig form alltid sist plockat ut till lag och sist i mål och så där så liksom kroppen min har aldrig helt spilt på laget men jag har helt fått till allt det jag ville göra. Fallt väldigt mycket som barn och gråt och var liksom ja, kroppen min spilte inte på lag med mig rett og slett. Och så kom jag i puberteten och plötsligt så var kroppsfokus och kroppsideal jag var aldrig medveten om det egentligen för jag plötsligt kom i puberteten och då började jag banta och slutade äta rett og slett för det var den bästa bantningstiden jag kunde tänka mig så jag slutade äta och jag har det är jättekonstigt men det är många minnen som kommer tillbaka till mig efterhand som jag alltså jag har inte kommit ihåg dem för liksom 1, 2, 3 år in i min abstinens och tillfrisning jag har väldigt många dagar där jag satt vid middagsbord och gråt. Vi har haft väldigt väldigt familje så att man ska sitta ned och äta tillsammans. Och jag satt upp matbord och gråt för jag ville inte spise och jag spiste typ en tredjedel en halv portion och kände mig jättekvalm efteråt. Det var inte ofta jag kräkade som mina ibland. Och jag har också ett minne som och jag har ingen aning hur gammal jag var eller så där eller hur länge det pågick men jag hade så jättestort sån halvliters glas med vatten och jag har ett minne av att jag drack det och så kan jag inte komma ihåg om jag kastade mig kräkandes eller inte. Och det är slett det är slettet. Alltså det är något att hjärnan kommer inte ihåg de obehagliga tingena men jag vet att det gjorde det över tid. Men om det är ett år, två år, en vecka har jag ingen aning. Men jag har också känslan av att kasta det upp igen så det är många såna oklara minnen. Och det är jättekonstigt att inte komma ihåg men jag gjorde väldigt väldigt mycket destruktivt runt mat och det kom till punkter hvor vänner mina var bekymrade, föräldrarna mina var bekymrade. Det gick aldrig så långt att hälsovårdsen blev inkallt men eller att jag har inte på sjukhus men det var mycket bekymring omkring maten min. Men så vet jag inte vad som hände. Jag skiftade om igen och det ska också sägas att i som barn och som tidig ungdom så var jag jättegenerad. Alltså Och jag har alltid varit ganska duktig på skolan, men på barneskolan så turde jag inte räcka upp honom för att säga svaret för jag var rädd för att prata högt. Alltså jag hade varit fram till typ 16-17 så var jag väldigt väldigt inneslutad. Hade några få vänner men inte många och liksom kände mig alltid och det tror jag har liksom gått igen fram till 2 år sedan. Fram till jag började jobba med fjärde steg faktiskt. så hade jag en sån känsla av att jag var annorlunda. Att jag inte hörde hemma någonstans. Att det var ingen som helt förstod mig, att jag inte helt förstod andra människor. Och dessutom så gillade jag inte andra människor. Jag syns att människor var stygge och äckliga och utroligt hur mycket fel jag fann på andra människor. veldig sørgelig måte å leve livet på. Jeg liksom gikk alltid rundt og dømte andre mennesker og tenkte, ekkelige andre mennesker her. Bortsett fra mine nære venner, for de var jo fantastiske, men akkurat det der alle andre som jeg ikke kjente. Og det noe med at det så mye lettere for meg å, altså om du kommer til, om jeg tenker at du kommer til å dømme meg, så det mye lettere for meg å si at nei, det ikke, så det greit. Det jo en forsvarsmekanisme, men jeg har liksom gått hele livet og tenkt at andre mennesker ekle og dumme og ikke måte på. Men i alle fall, på gymnasiet så snudde livet mitt seg litt opp og ned, og fra å være jettegenerad så gikk jeg helt i andre enden og begynte med kjoler og hår og masse sånn, frihet rett ut. Fremdeles så kjente jeg meg bitte liten inni, men nå utenpå så tok jeg mye plass. Begynte å spille punkband og hele pakka. Det var en jetterolig tid, og det kanskje den perioden hvor maten har vært mest lugn for meg. Jeg hadde begynt å ete igjen, det var liksom, livet rullet på, og det var liksom kjentes skjønt. Og så flyttet jeg hjemmefra. Og det var da igjen at jeg virkelig begynte å misbruke mat. Når ikke mamma og pappa var i nærheten lenger, og jeg ikke hadde mammas helse sammen med nyttige mat, så begynte jeg virkelig å liksom, for det første spise dårlig, jeg begynte å legge på meg. Og jeg kunne sitte med nære veninner. Vi har en gjeng veninner fra gymnasiet, og vi kunne sitte sammen rundt et bord, og så sto det skåler med godis på bordet. Og hele kvelden så gikk min røst, ok, nå har jeg tatt en, jeg skal ikke ta en til, fast om hun tar en til, da kan jeg altså ta en, for da synes ikke at jeg, altså den røsten gikk i mitt huvud hele kvelden, jeg fikk jo aldri hørt hva vi pratet om. Altså jeg klarte ikke å ha gode samtaler med nære veninner, fordi jeg satt i godiskålen, enda om jeg kontrollerte, altså white knuckle på engelsk, liksom, man sitter litt sånn, nei, jeg skal ikke. Og ändå alltså liksom hela kvällen oavsett hur mycket jag spiste eller inte gick hela kvällen med på bara sitta där och försöka kontrollera det framför att ha gemenskap med folk. Och mitt första steg som jag brukar kalla det, då hade det varit innan den tid så hade jag försökt med bantning. Och jag kunde vante helt greit, altså min bantning var at jeg åt bare grønn salat i 3 måneder. Og det funket jättebra, jeg gikk rett ned i vekt, og så begynte jeg å spise igjen, så gikk jeg rett opp igjen. Og forsøkte det noen ganger, men de aller fleste bantningskullene var liksom, i dag, så nei, i morgen, så børget jeg. Og så tok det 2 timer, og så hadde jeg glemt bort det. Og jeg hadde også noe konstige prosjekt med, jeg trodde aldri på sånne milkshaker og dieter og sånne ting. Men jeg hadde noe konstig prosjekt ved at man hadde et gummiband rundt handen og tenkte at når jeg får lyst på sokker så kan jeg liksom slippe gummibandet på. Jettebra handling. For jeg glemte, altså når jeg fikk lyst på sokker så glemte jeg at jeg hadde gummibandet rundt handen. Men masse sånne jettekonstige saker som skulle jeg berette det for noen andre som ikke har denne sjukdommen så ville jeg tenke, men gud, jeg er jo sjuk. Altså, det er jo ikke normalt at du skulle påføre seg smerte for å unngå å spise sokker. Men det kändes som en jättegod idé där då. Jag försökte flera veckor med den. Inte så. Ja. I alla fall så jag hade försökt väldigt mycket och hela tiden så var de tankarna så det var väldigt mycket tankar om att jag inte är god nog, jag är inte pen, jag är inte snygg. Vi hade ett möte om sexualitet tidigare idag och det kom väldigt in att jag försökte bekräftelse andra seder hos män för att liksom få bekräftat att kroppen min var bra ända jag var lite överviktig. På det tidspunktet hvor jeg liksom gjorde mitt første steg og innrømte at jeg hadde et problem, så veide jeg typ 10 kilo mer enn jeg gjør nå. Så ikke så der jettemykke, men jeg hadde liksom gått litt opp, ned, opp. Altså det fortsatte, og det hører også til historien og beretningen at jeg har mye overvekt i familien. Så det var ikke det at jeg var den eneste. Jeg så min tante og min bestemor som virkelig er riktig, riktig, riktig store. Og jeg har arvet den siden av familien, så jeg visste veldig godt, og jeg innså at liksom, det er der jeg kommer til å ende opp. Og det er også svårt å se at de fremdeles er i sitt matmisbruk og sin sykdom, uten at, altså, jeg vet jo ikke, det er deres liv, jeg kan ikke diagnostisere den, men jeg kjenner meg igjen på veldig mange måter, både beteende og så der. I I alla fall, jag satt en sommardag på en fantastisk, på en stor grön fin äng och min funktionshämmade lillasyster satt på en häst och satt och pratade med mamma. Och så satt vi och hade egentligen jättefint samtal om och så kom vi in på ätstörningar. Och jag vet inte helt vad det var som träffade mig, men det var ett eller annat som fick mig till att säga si till mamma att tankarna från anorexin, för som jag då hade börjat kalla den perioden när jag var 13-14 och inte åt. tankesättet från anorexin hänger fortfarande med mig, fast jag äter så mycket att jag inte klarar att stoppa, jag är i färd med att gå upp i vikt. Och jag har ju inte förstått för länge senare hur riktigt det var. Alltså det är ju sjukdomen vi har. Tanken är det samma oavsett om man spiser för mycket eller inte spiser på något sätt. Men det var jag klart att beskriva som då. Och mamma är en stor stötte och liksom, vi bestämde att vi skulle finna en terapeut till mig, för det var liksom det som. Ja. Så där började min resa mot någonting. Alltså det var mitt första liksom jag är maktlös ovanför mat. Så det var första steget. Jag var liksom, ja, jag är inte färdig på vad jag ska göra. Jag kan inte hantera det. Och så kommer det av universets små mirakler. Min mamma pratat med mamman till en kompis i min lillebrors klass. Helt tillfälligt på en skolesammanhang. Och denne fortalte att hon var sockerberoende. Och att hon var så öppen och ärlig. Och att mamma var där och pratade med henne. Vi kände varandra inte. Men jag blev satt i kontakt med henne. Och första gången jag hörde ordet så bara, ja, that's it. Jag meldte mig upp på en behandling som skulle hända flera månader senare. Och de nästa månaderna var ju ganska intressanta, för jag gick runt och berättade till alla. Jag hade en tendens att berätta lite för mycket om mig själv i perioder. Så jag gick runt och berättade till alla att jag var sockerberoende. Fast jag åt ju som ett, ja. Dessutom så var jag beroende, så var det inte mitt fel, så kunde jag virkelig trygg i mig. Och jag hade 5 veckor i Thailand. Rätt före jag kom hem från Thailand och skulle börja på ett kurs. Och jag hade fina ögon på den Thailandsturen. Jag var 2 veckor med Marine, 2 veckor med min pojkvän och så 1 vecka med en annan Marine och vi var och dykket. Egentligen så var det jättefint, fast hela den ferien. Och det är liksom för mig så handlar det så, min sjukdom blev så väldigt manifesterad. För det första så åt och drack jag allt för mycket. Jag har också sedan insett att jag är alkoholiker och blivit med ett annat program för det. Men för det första så åt och drack jag allt för mycket. För det andra så, i 5 veckor, det eneste jag gjorde var att försöka finna vem som skulle vara när, och försöka kontrollera vem som skulle komma dit och var vi skulle dra och vilken buss vi skulle ta. Och det var liksom, i hela 5 veckor i Thailand, det var allt jag gjorde. Det var allt jag tänkte på. Och det var väldigt många fina ögonblick, men liksom känslan från den ferien är bara att jag bara styra, som man säger på norska. Så det var bara kaos. Och tankarna mina liksom bara spant. Och jag hade ingen sinnesro alls. Men jag kom hem och började på behandling och lärde mer om vad socker och snabba kolhydrater gör, för det är mitt huvudproblem. Är den typen av mat. Lärde mer om det. Och den behandlingen hade bara varit nog en bantning för mig, hade det inte varit för att jag fick besked av behandlingsledaren att du bör gå till vård. Och det är kanske det bästa du gjorde för mig någonsin. Jag gick på mitt första möte med en väninne som från kurset som senare skulle bli min sponsor, och det är jättekul. Nu 4 år senare så är hon min sponsor. Hon tog mig med till mitt första möte, jag var så rädd som. Men jag mötte ett stort gäng med vänliga, avslappnade, trevliga, öppna människor som pratade om ting jag förstod och som sa ting jag kände mig igen i. Så den första mötet mitt var liksom jag kände gemenskap. Jag fick mig en sponsor efter ett tag, jobbat ett steg, första, andra, tredje. Och så hände det lite ting, jag hade ett närt dödsfall i familjen och du vet, ting sker, och så glömde jag bort det här med programmet. Jag gick på möter under varannan vecka, så där hade en sponsor, men ringte Micke, ringte ingen andra program för det kunde jag inte. Så det blev så där. Och så, men jag kände allikevel att jag hörde hjemme på något sätt, fast jag liksom Jag har väl fått beskrivet programmet, alltså en vilken som helst hållsägsprogram, men också som en stor livräddningsflåte, sånt som man går upp i om skipet synker. Och att om man står mitt i så är det jättesvårt att falla ut för. Fast om man sitter på kanten så ska det inte så mycket till för man letar ut. Jag satt definitivt på kanten av livbåten och liksom ville inte helt gå ut, men ville inte helt gå in. Och så flyttade jag till USA. Till San Francisco. Egentligen skulle det vara 3 månader och så blev det 2 år till slut. Sånt sker. I begynnelsen så turde jag inte gå på möter. Jag var rädd för att de snackar engelska, jag var rädd för att det var andra folk, jag visste inte vad jag skulle möta. Det tog mig 6 veckor för jag gick på ett möte och det gjorde så sinnsvagt ont att jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag gick på möte. Det var stängt, det var ingen där. Och därför, det är en av grunden till att för mig är service det aller viktigaste. Jag var inte nykommer, fast jag kände mig som en. Men det att komma till en stängd dörr när man är desperat, det är så hemskt ont. Och det tog mig 2 månader till att komma på möte. Och då var jag omtrent så långt från jag då. Så för mig är det att det finns folk som öppnar möte, att det händer att göra service är jätteviktigt. För det att komma dit och att det inte är någon där och jag håller på att förvilla mig in på ett SLA-möte med som jag nu har väldigt stor respekt för, men då var jag jätterädd. Och det var läskigt att komma in och det satt bara med en gått över 50 och jag liksom, ja. Som 22-23 år gammal tjej och jätterädd så var det inte så kul. Men den hösten så började jag gå på möter igen. Efter jag hade flyttat in till stan och började gå på möter. Och då började jag gå på massa möter och i San Francisco så är det typ mellan 3 och 5 möter varje dag, hela veckan, bara i centrum. Så jag bestämde mig för att nu ska jag verkligen försöka det här. Jag var så rätt ensam som brukade hjälpa på. Om sommaren så hade vi en stor gäng med 30 styck som var resa samman. På hösten var jag helt själv i San Francisco. Så jag var på omtrent 25 olika möten. Alltså inte så helt olika möten, olika städer och dagar i löpet av bara ett par månader. Mötte massa folk, turde inte gå ringa någon av er. Hade ingen sponsor, gjorde ingen steg. Och så drog jag hem till jul och det var då julen 2009 blir det. Och så jag hade varit abstinent en jul för och jag hållt tvivl på abstinensen, men nu är jag tillbaka på white knuckling den sommaren och den hösten. Och så kom jag hem till jul och min far, pappa har också någonting av det vi har. Utan att jag ska diagnostisera han, men vi kommer upp. Vi är allt för lika. Och det var tillbringa julen samman och jag verkligen så alla mina karaktereffekter och alla hans karaktereffekter och maten som liksom bara i bakgrunden. Och det var den uppväckningen jag verkligen behövde. Och jag blev livrädd. Och istället för att sitta på möter och lyssna lite och säga det folk jag tänkte att folk ville att jag skulle säga, så kom jag tillbaka på möter och började att dela om att nå jag fixar inte det här själv. Jag må ha hjälp, jag vet inte vad jag ska göra. Jag är desperat. Och jag delte om det på jag gick på möter varje dag ett tag och liksom bara delte att jag vad fan gör jag? Jag klarar inte att leva livet mitt. Så pratade jag med en kille som sa gå och prata med henne, och så gick jag och pratade med hon han pekade på. Som sa möt mig klockan 8 ikväll. Och så gjorde jag det och hon blev min sponsor. Hon jobbet stegen ut från stora boken. Väldigt lite emotioner och känslor, fast det var rum för det, men det var sån jobbesteg och det var det jag behövde. Och det var liksom jobbesteg, jag ser meg nästa vecka klockan 3 här, det är liksom. Så virkelig jobbet stegene. Jag satt mitt i fjärde steget, så drog jag på OA konvent på Hawaii. Och det som hände där, för fram till då så hade jag kände gemenskapen lite på första mötet. Fast jag hade inte helt inne ändå. Jag förstod liksom inte helt det där med att känna sig. Jag kände mig igen, men jag hade inte någon sån här känsla av gemenskap. Och jag gillade det för när det inte andra människor. Men så hände det någonting och jag vet inte, alltså det var min högre makt som spelade in på något sätt, men jag vet inte helt hur det egentligen hände. Men det kom en dame bort till mig som var med i gemenskapen. Och min första reaktion var åh nej, ni pratar inte med mig. Men vi satt på stranden på Maui och det var valer och det var ja, så jag fick prata med henne och efter 5 minuter så var hon den kuleste tjejen jag hade mött någonsin. Och så insåg jag att okej, kanske det är mina fördomar om min fientlighet som är problemet. Och efter det så har jag försökt mer och mer och mer och liksom tankarna kommer fortfarande att liksom om jag sitter på spårvagnen så tänker jag uff. Men det jag har förstått nu är att om jag sitter på spårvagnen och tänker negativt om andra människor så är det mig som är problemet och det är jag som har det någonting negativt som föregår upp i huvudet mitt och det är mig själv jag jobbar med. Så jag har såna små leker för mig själv och jag tvingar mig själv att sitta och ge folk komplimanger i huvudet mitt och sånt. Sådana saker. Och det fungerar till en viss grad. Eller ingen sponsor vill och prata eller så där. På den tiden så träffade jag också min dotter när jag ser lite mer dottern med i fällskap och slutade dricka och fick mig en A-sponsor och så där också. Ja, jag har inte så många minuter kvar, men jo, det jag vill säga att efter att jag hade liksom jobbat stegene så började jag involvera mig i service. Jag fick min första sponsor, jag fick många sponsorer och det har jag funderat satt. Alltså för mig att ha 4-5-6 sponsorer är liksom det är mitt nivå som fungerar för mig. Och det att få hjälpa andra människor är vilken gåva och jag hade inte tänkt att börja sponsra så tidigt. Men jag hade akkurat haft en prat med min sponsor om att jag kanske då lika efter femte steget, 2-3 veckor. Så hade vi en liten prat om att kanske möjligen så jag ska börja sponsra och samma eftermiddag fick jag en telefon från en tjej som var helt desperat som satt mitt i sitt femte steg och hennes sponsor hade tagit återfall. Så det var min första sponsor. Så jag blev liksom kastad ut med hodet först och det har jag liksom gjort sedan och jag till jag blev rekryterad in till World Service Convention. Alltså samma konvent som det här fast 800 pers. Jag blev rekryterad in och hjälpte till i planläggningen där och så liksom hade ingen aning om vad jag gjorde. Löp runt hela helgen och var liksom med service och hjälpte till massa. Och det är liksom för mig så är det väldigt viktigt att försöka inte tänka så mycket när det kommer till programmen, när det kommer till service, när det kommer till sånt. Alltså får jag en förfrågan om någon kan alltså om jag kan vara sponsor så säger jag ja. Får jag förfrågan om service så säger jag stort sett ja. Självklart så ska jag vara försiktig med att ta på mig för mycket. För det är väldigt lätt att göra. Men det är liksom något att om jag blir bett om att göra någonting så är det nog min högre makt som kommer för att be mig göra det och det är meningen att jag ska det. Och att jag kan bidra med någonting. Eller lära någonting om att jag inte klarar det. Det kan liksom vara det. Och ja. Jag har en gemenskap nu. Och jag har en familj. Noa familj. Och jag har det i San Francisco, jag har det här och det att förlata San Francisco är något av det svåraste jag har gjort i hela mitt liv. Det är det svåraste jag har gjort någonsin som var på något mitt eget val. Självklart dödsfall och sånt hände ju men det var mitt val att förlata San Francisco, det var helt rätt. Men det att förlata 5 fantastiska sponsorer, 2 fantastiska sponsorer, ett helt hav av ovänner. Alltså det är och självklart hade jag andra vänner från andra miljöer och men det att jag som alltid har känt mig så ensam och udda och annorlunda och ja konstigt plötsligt så liksom har jag 50-100 människor som det gör hur ont som helst att förlata. Det känns rätt bra ändå på något sätt även om det gjorde väldigt ont. Och jag var väldigt rädd när jag kom till Göteborg att det skulle vara ett litet miljö och att det skulle inte vara så mycket tillfriskning. Och jag är en av dem som har längst tillfriskning på möte i Göteborg, men det är väldigt många andra och som gör lika mycket service som jag och som har ett lika solid och mycket mer solid tillfriskning än mig och som hjälper till och som gör det möjligt för mig att fortsätta. Och det är skönt att kunna känna att jag är en del av gemenskapen här och det att ha detta konventet med massa folk från hela Sverige är så tack för att det finns och livet mitt fortsätter att blomstra på ett sätt jag aldrig har gjort förr. Tack.